hop in. All right, there we go. And there we go. Get in the car. All right, this is it, chat. This is it.
It's Har du barn eller tonåringar där hemma så känner du säkert igen det här.
Kan du spela Roblox? Okej. Okay. Hjälper det här mig på något sätt? Ja, oh, några kompisar. Ja, det här känns tryggt.
Agnes Ahlberg, konfliktsproducent.
Mm.
Att spela dataspel online är ju väldigt populärt idag.
Mm.
Det här med gaming, hur bra koll har du på det?
Ja, men typ ingen koll alls skulle jag säga. Men jag har barn och som de flesta unga idag så attraheras de av den här världen. Och rätt nyligen så dampte ner en inbjudan i vår skolapp. Alltså appen där skolan aviserar läxor och prov och sådär och där man hittar scheman. Det var Stockholms stad som bjöd in till ett så kallat föräldrakafé om vad barn möter där inne i deras spelbubbla på nätet. Och jag gick dit och fick en glimt av en värld där rasism, sexism och våldsbejakande värderingar breder ut sig, inte sällan med högerextrema förtecken.
De här ideologierna, de beblandas. Och det kommer in konspirationsteorier, det finns där våldsförhärligande och alla de här idéerna går liksom in i varandra. Vilket då gör det ännu svårare för oss vuxna att navigera i den här världen och förstå den.
Det här är Konflikt. Om extremismen i gamingvärlden. Jag heter Kajsa Boglind.
En gångtunnel. Man ser också att den vita färgen här i tunneln är lite avflagnad. Förmodligen för att de har tagit bort klotter.
Anja, i det här området i en Stockholmsförort där vår kollega Felix Österpersonne är, där har det skett en rad obehagliga överfall. Överfall med koppling till det som vi ska se närmare på i det här avsnittet av Konflikt. Alltså gamingvärlden.
Det klottret de tog bort var de. 764.
Jo, det mörkaste av det mörka som finns där ute på internet skulle man kanske kunna säga. 764.
Och det här är ju bara ett stenkast då från där den här pojken bor. Eller bodde, nu är han ju omhändertagen.
Och vi ska komma tillbaka till det som kallas 764 och hur det hänger ihop med gamingvärlden och den där gångtunneln i Hässelby. Men Anja, först, du har gett dig in i den där spelbubblan som du inte alls har haft koll på. Var börjar vi någonstans?
Jo, jag kände liksom att jag ville börja där med de som identifierar sig som gamers. Den här killen är 17 år och heter Henry Påltoft. Han fick sin första dator som 11-åring och har spelat dataspel regelbundet sedan dess. Rullgardinen är neddragen in i pojkrummet och hindrar dagsljuset att ta sig in. Där står en säng, en liten soffa, skrivbord och så datorn då med tillhörande gamingutrustning.
Exakt, så man kan ju scrolla upp lite grann här så ser vi en röstkanal. Det sitter tre personer här just nu. De verkar, jag vet inte vad de gör. Jag tror de spelar Minecraft.
Datorn står på och han klickar in sig på Discord, en så kallad spelangränsande plattform. Där Henry har en egen förening med några hundra medlemmar som alla har gemensamt att de älskar spel. Ett sätt för dem som är med att liksom skapa en egen trygg plats på nätet när de spelar.
Alltså jag skulle säga att vi är ett ganska blandat gäng. Folk som har ett intresse av att... Folk som såg ett behov, som ser ett behov av trygga mötesplatser på nätet och vill driva det framåt. Det är ju helt ideellt, det är liksom inga anställda, utan det är folk som lägger ner sin fritid på det här. Och folk som tycker att det helt enkelt är väldigt roligt. Det är därför jag är med, det är ju kul. Alltså en genuin plats som där folk är välkomna. Eller känner sig välkomna. Fri från mobbning, våld, extremism.
För några klick bort i den spelvärld som Henry lägger så mycket tid på, så är det inte alls så där tryggt.
Och kan du berätta lite vad det är för spel du har kört under de här åren?
Vissa människor kör ju liksom 100 timmar i ett spel. Jag har lite svårt för det. Jag vet inte riktigt varför jag har svårt att ta på fokus. Jag kör mycket sociala spel. Jag har kört väldigt mycket Minecraft med kompisar. Jag har kört singleplayer-spel, alltså vanliga solospel själv också såklart. Kört väldigt mycket CS eller Counter-Strike.
Och det här CS har jag hört en del om. Jag vet inte riktigt vad det går ut på. Vill du berätta lite om det?
Ja, vänta, det är så, jag måste bara tänka. Det är bara svårt att... hur fan ska man förklara CS? Nej, men Counter-Strike, eller CS2 som nuvarande versionen heter, talas mycket om i media. Det är ju för att det är ett första persons skjutarspel, ett FPS-spel. Två lag kör mot varandra, terrorister, antiterrorister, bomber och sådana grejer. Det kan ju låta ganska våldsamt. Jag skulle säga att det har blivit ökänt för att man i de här... Man är anonym såklart som förresten av nätet. Och i det här spelet när folk spelar så förekommer det till exempel i chattarna, om man chattar innan man spelar, så kan det förekomma liksom hatiska innehåll och så. Och jag vet att människor som ja, men kanske som är tydligt HBTQ eller tjejer eller så har mött hat när de spelar det. Som kille har jag ju inte alls mött den här grejen, och jag tror att det är en viktig grej att poängtera att det är så stor skillnad mellan vem man är, tyvärr så trots.
Här berättar Henry Paultoft om sin egen upplevelse av spelet Counter-Strike.
Det förekommer absolut hatiska, men eftersom att det inte är riktat så mycket mot mig så tar jag inte åt mig så mycket, tyvärr. Men om jag hade varit kanske en tjej, då kanske jag hade fått mycket mer statistiska grejer mot mig, och då hade det varit en annan sak. Så att det är liksom en... Jag har mest... Om jag sitter och spelar CS och sen kommer någon... Men om någon skulle skrika N-ordet så skulle jag personligen tänka, ja, men det där är bara en omogen spelare som inte jag behöver bry mig om.
N-ordet ska Henry återkomma till flera gånger. Det är så vanligt sen att man inte reagerar längre.
Vissa människor är inte så djupt analytiska. Vissa går in och kanske bara spammar N-ordet i våra chatter. Eller skriker det i ett röstsamtal. Jag är kommit till den punkten där jag inte bryr mig längre. Och det är ju liksom en ganska naturlig respons att man blir avtrubbad. Men det är kanske inte nödvändigtvis en positiv grej att man behöver bli det.
Som Henry ser det så är det där bara människor som vill ha uppmärksamhet. Men det finns också de, säger Henry Paultoft, som är mer välformulerade, men med samma hatiska ton.
Det har varit individer som jag har stött på, till exempel i föreningen. Människor som kommer in och som har ett väldigt hatiskt retorik, kanske mot en viss, ja, det kan vara rasistiskt eller sexistiskt eller så. Och sådana individer kan jag liksom bli lite, inte rädd för, men lite fascinerad över hur otroligt hårda och otroligt hatiska de är, och att de inte... Det verkar som att det är deras enda syfte. Och det är väl de exemplen, det är de gångerna jag har känt mig blivit som mest chockad.
Och så finns det, till exempel i spelföreningens politikkanal, de som på ett mer sofistikerat sätt försöker få ut sina idéer i gamingkanalerna.
Där kommer in individer som inte är lika rakt på, som inte skriker N-ordet, men som ändå har en politisk agenda och som försöker kanske skicka konstiga nyhetsartiklar till märkliga nyhetskällor och försöker ofta driva en... Ja, det brukar ju vara högerextremistisk agenda, det brukar vara rasistiskt oftast. Och de individerna är ju lite smartare eftersom att de inte bara blir bannlysta direkt. De är inte hatiska direkt, men de har ändå någon slags bakomliggande agenda.
Hur förstår du att de är högerextremistiska då?
Högerextremismen har liksom ett specifikt sätt att prata. De spelar mycket på rädsla och de spelar mycket på känslor, skulle jag säga. Och det upplever jag inte... Ja, det är liksom deras specialgrej. Och sen så ämnena såklart. Alltså om man pratar om invandring hela tiden eller om man pratar om hbtq-personer eller vad det nu kan vara för någonting. Eller om Donald Trump. Alltså så, då märker man ju vilken politisk färg det har. Men jag skulle säga att åsikterna är inte det som sticker ut. Utan det är metoderna som de använder. Där de spelar mycket på rädsla. De flesta människorna blir ju liksom inte attraherade av någon som skriker N-ordet. Däremot, om någon kommer in och säger så här: kolla, du känner igen det här problemet, du känner dig utanför, du känner dig misslyckad, du känner att du inte kan få ett jobb. Kolla här, jag har lösningen, jag har svaret. Då blir folk betydligt mer intresserade. Och jag upplever att de teknikerna används främst av högerextremister och väldigt framgångsrikt. Det är väl därför de används, antar jag. Och de passar väldigt bra online. Man kan vara helt anonym och man attraherar människor som, ja, kanske om man befinner sig online, vissa människor kan ju känna sig lite utanför eller så, och då är det ganska bra sätt att attrahera folk på. Så jag tror att, ja, men det är min tolkning av varför det just är nästan uteslutande högerextremister online, alltså i alla fall i min och föreningens liksom Discord-server där vi hänger.
Vi klickar hallå, in oss i Discord igen. Race, Tilda och Mars. Ja, så heter de på Discord. De har alla sökt sig till den här föreningen och försöker, säger de, liksom vara goda förebilder för yngre som kommer in.
Alltså jag tänker att det kan vara väldigt svårt att navigera, särskilt som ung, i så vad är ett lämpligt sammanhang att vara i och vad är inte ett lämpligt sammanhang att vara i, för att liksom, det är inte så tydligt kanske vad det är för sammanhang som man hamnar i. Och det är väldigt lätt att liksom så bara glida in på ett bananskal och så har man bara hamnat någonstans. Och så utan att man kanske riktigt vet vad det är för personer som är där och vad de har för syfte med att vara där. Liksom. Men det är klart att det går att undvika, men jag tror att man måste nog också ha lite tur för att undvika det. För att det känns som att det är vanligare än att det är liksom... Alltså vanligare att det förekommer än att det inte förekommer.
Hej! Ja. Det var ju ett tag sedan vi sågs nu.
Ja, jag är lite
avgiftsbrytt.
Ja,
samma här. Men jag känner det. Ja,
här är en annan gamer sen barnsben.
Min pappa är en dataspelsnörd. Så att jag fick min första dator när jag var 3.
Hon heter Åsa Mitchell och jobbar på Spelkulturförbundet Sverok, som samlar tusentals spelföreningar, som Henry, som vi hörde, runt om i hela Sverige.
Vi på Sverok älskar verkligen datorspel och datakultur, nördkultur överhuvudtaget. Och det är verkligen någonting som vi tycker är positivt och vill fortsätta vara populärt i Sverige. Men tyvärr har vi också förstått att det finns negativa aspekter av den här miljön som påverkar framförallt unga spelare.
Så Åsa jobbar med ett projekt som heter Extremister i gamingvärlden. En viktig grej, tycker hon, är att vuxna, alltså föräldrar som jag, ska fatta, alltså förstå den här världen bättre. Så därför har hon skrivit en lång ordlista.
Alltså jag är ganska sugen på att gå igenom hela den här listan med dig om det känns okej. Okay.
Mm. Hon klickar fram den på en stor bildskärm.
Alternate history-spel, vad är det?
Jättepopulär genre, där man liksom får spela själv i en historisk miljö. Det kan till exempel vara, jag nämnde det tidigare, men Crusader Kings 3 utspelar sig precis i starten av 1000-talet i Eurasien. Och då kan man ta kontrollen över en liten hertig och försöka bygga sig upp till ett imperium. Eller man kan starta som kejsaren av Bysantiska riket och så vidare. Och sen så får man liksom leva ut världshistorien själv.
Hennes identitet finns under G.
Yes, och gamer då, det är ju det vi pratar om i det här programmet. Vad är en gamer egentligen? Vad liksom, hur skulle du...
Ja, det kan ju finnas lite splittrade meningar runt. Det är inte...
en gamer.
Ja, eller? Precis. Det är väl det. Vem får vara gamer? Det finns ju lite av en liksom gatekeeping-grej där, att inte vem som helst får säga att man är gamer. Det är ofta, till exempel om tjejer som spelar Sims, det skulle nog många unga killar framförallt vända sig emot att de skulle kalla sig själva för gamer.
Och vad är Sims bara?
Sims är liksom ett liv-simulation-spel där man kan ha en familj och man kan ha ett jobb och bygga hus och så vidare. Det är en av de mest sålda spelen någonsin. Men är framförallt populärt bland unga tjejer. Och har liksom lägre status på grund av det. Så det räcker inte alltid inom den här kulturen att man spelar dataspel för att få lov att vara en gamer. Utan det ska helst vara de här liksom lite mer våldsamma spelen som går ut på att döda varandra. Men ja, jag spelar dataspel varje vecka. Så det är väl svårt att säga något annat än att jag är en gamer.
Och min identitet då kanske under N.
Och normie då, vad är det?
En normie, ja men det kanske är du då. En person som inte är så insatt i internetkultur. I det här fallet då specifikt gamingkulturen. Men det är också ett vanligt begrepp för bara folk som inte hänger så mycket online. Kanske inte har så mycket koll.
Och sen under S kommer vi till något som verkar rätt oskyldigt.
Sandbox, sandlådespel.
Men alltså det är ju typ Sims, Minecraft, Roblox, spel där man liksom får göra vad man vill. Alltså man har en sandlåda typ och så får man massa roliga leksaker och grejer med. Och så får man liksom bygga sitt eget spel. Man får hitta på sina egna mål. Det är ju väldigt oskyldigt kul. Alltså man kan göra vad man vill och det är ju det som lockar. Och det här är ju också spel som framförallt är väldigt populära bland just de yngre spelarna. Och tyvärr så leder väl det till att man kan utnyttja det.
För att de är mer lättpåverkade eller liksom...
Ja, ofta är det väl svårare att... alltså du har ju större möjligheter att göra vad du vill. Om du har fri tillgång att bygga vad du vill, då är det klart att du kan bygga ett hakkors.
Åsa klickar vidare på sin dator och vi hamnar i spelet Counter-Strike som Henry pratade om tidigare. Vi går in i spelet och tar en titt.
Counter-Strike?
Ja.
Och då har du ju liksom folk som är live här just nu.
He's going for this though.
Så här kan man se att folk chattar med varandra.
N-ordet, hat och toxiska kommentarer. Hakkors. Men spelvärlden är ju så oändligt stor. Så hur stort är egentligen det här problemet? Jag frågar Åsa Mitchell på Sverok som försökt kartlägga det här genom undersökningar och djupintervjuer.
Ja, alltså när vi frågade barnen själva så var det ändå 64% som sa att de hade stött på högerextremism online. Och då ska man komma ihåg att vi frågade barn så unga som 12 att de ens kan identifiera att de har utsatts för liksom högerextremistisk propaganda tycker jag är ganska anmärkningsvärt.
Mm.
Så det märks ju av att de är här och att de ändå tar en del plats. Alltså barnen märker ju själva av det.
Mm.
De uppger ju det i djupintervjuer till exempel att hakkors är jättevanligt för oss att stöta på. Det vet jag också från egen erfarenhet. Men det är liksom någonting som man är ganska van att se i de här miljöerna. Andra också bara sätt att försöka komma runt censureringsförsök. Folk blir väldigt kreativa för att liksom ändå hitta på de här budskapen. Och ja, alltså, jag skulle säga... Samtidigt som man inte vill överdriva problemet så vill man inte heller underdriva det. Alltså det är ett problem som vi måste hantera.
Konflikt om hur extremister missbrukar gamingmiljöer på nätet. Och Anja Salberg. Är det liksom enbart de som använder online-spel och spelnära plattformar som Discord för att lansera sina värderingar?
Om man pratar med dem som spelar och personer som har bra koll på det här så förstår man att det finns också andra som missbrukar nätet och gamingmiljöer då för att sprida propaganda och rekrytera som radikala islamister till exempel. Men för barn och unga i Sverige som loggar in idag för att spela så är som det beskrivs den största risken att man stöter på individer som vill sprida högerradikala budskap. Och ja, det här är ju något som Säkerhetspolisen numera också har under lupp.
Online-världen och gaming och extremism, hur ser ni på det hotet från den delen av nätet?
Det är klart att det här våldet kan ju då utnyttjas och användas för att utföra de facto våldshandlingar också. Det här är en utveckling som såklart är oroande och som det är viktigt att man skapar medvetenhet kring.
Nej.
Så.
Välkommen.
Tack.
Vill du ha te eller kaffe eller något?
Nej,
okay.
Det är bra.
Ja.
På stiftelsen Expo, som håller koll på det mesta som rör högerextremism, träffar jag.
Jag heter Morgan Finsjö och är researcher och analytiker och utbildare på stiftelsen Expo.
Och är du en gamer?
Jag kanske inte skulle beskriva mig som en gamer, men däremot så spelar jag väldigt mycket spel. lägger förmodligen för mycket tid på att spela spel. Och det har jag gjort hela livet, så jag spelar absolut jättemycket.
Men varför vill du då inte kalla dig en gamer?
Ja, men jag vet inte riktigt om jag liksom kvalar in i den subkulturen, och jag ser inte riktigt det som en del av min identitet, kanske på samma sätt som många som kallar sig för gamers gör.
Morgan Finnsjö har märkt hur högerradikala grupper med rasistiska eller extremistiska budskap tagit allt mer plats där i spelvärlden.
Det är ett ganska allvarligt problem och ett växande säkerhetshot som vi har att göra med här.
Och Kajsa, för att jag eller vi ska fatta, så liknar Morgan Finnsjö den där online-spelvärlden med en gigantisk fritidsgård.
Där Sveriges barn och unga vistas varje dag, hela tiden lever sina sociala liv. Så tänker man sig den här fritidsgården där det finns både då, så att säga, liksom öppna salar och kanske slutna rum. Och så driver de omkring liksom, i korridorerna folk som skriker att alla kvinnor ska våldtas eller alla liksom, muslimer ska mördas. Hoppar på, folk trakasserar, folk mobbar, beter sig helt vidrigt. Och det är så pass vanligt förekommande så att alla barn och unga bara accepterar att det här är det normala. Liksom. Så att en del som tillhör de sårbara grupper som hela tiden blir påhoppade, de ger sig av. De kan inte vara kvar där. Och de som är kvar i den här allt mer hatiska gemenskapen ser det här som mer och mer normalt. Och dessutom då så har du extremister som går runt och liksom målar jättestora hakors på väggarna och liksom så här är nazisthörnan, kom och häng med oss liksom. Och till slut ta med sig en del av de här barnen och unga in i de slutna rummen där ingen av oss har insyn, men där vi vet sen och då i efterhand att där sker det liksom rekryterings- och radikaliseringsprocesser som i värsta fall kan leda fram till terrorism. Mm. Så den här situationen, om den skulle ske liksom i den fysiska verkligheten, så skulle vi aldrig acceptera det, men av någon anledning accepterar vi det för att det är online. Och det kanske är för att vuxenvärlden ser det här som mindre verkligt på något sätt. Men det är verkligen inte det för de barn och unga som vistas där. Det är deras vardag, det är deras verklighet. Mm. Och det är deras liksom sinnen och känslor och liksom liv som vi pratar om här.
Men Anja, radikaliserings- och rekryteringsprocesser som kan leda till terrorism?
Ja, det är ju faktiskt så att vi har sett både våldsbrott och terrordåd som kan kopplas till gamingmiljöer också i Sverige.
Eslöv är i chock efter attacken på Källebergsskolan där en man i 40-årsåldern blivit allvarligt skadad efter att han blivit attackerad med ett föremål.
2021 till exempel så skedde skolattacker i Eslöv och Kristianstad som hade kopplingar till gamingvärlden. 15-åringen som dömdes för mordförsöket på en lärare i Eslöv förklarade under rättegången att han under en längre tid utvecklat ett hat mot muslimer, judar och homosexuella. Och Morgan Finnsjö på Expo följde de här attackerna och efterspelet nära.
Två gärningsmän som lärde känna varandra på Roblox på det här sättet, bildade en vänskap, tog sen den vänskapen vidare in i andra spelangränsande liksom chattplattformar där de kunde liksom radikalisera varandra, fortsätta sin radikaliseringsprocess utan insyn från vuxenvärlden och gå så pass långt i det att de båda då utförde de här skolattackerna. En av skolattackerna livestreamades det som på gaming-streaming-plattformen Twitch, där gärningsman nummer två kunde kolla på den videon och i sin tur inspireras av den. Så det finns en sån koppling där, även om det inte finns något som tyder på att det var spelen i sig som radikaliserade dem. Det är viktigt att göra den distinktionen. Men det var där de liksom hittade varandra, och där de kunde liksom fördjupa sin vänskap som kretsade kring deras intresse för våld, för nazism, för skolattacker. Så det är den här bristen på insyn, det är den här totala vuxenfriheten och bristen på moderering som tillåter att man kan föra vilka samtal som helst, planera vad som helst utan att det ringer alarmklockor någonstans.
Och här undrar man ju förstås, med skolattacken i Örebro i färskt minne, om det låg något liknande bakom där.
Ja, Rickard Andersson som genomförde den här massskjutningen i Örebro. Han har ju enligt Ekots uppgifter spelat mycket dataspel som Counter-Strike till exempel som vi har hört om där spelare skjuter mot varandra. Men vi vet fortfarande ingenting om vad motivet till dådet i Örebro faktiskt var.
Okej, om jag då ska försöka sammanfatta lite så har vi hört om hur högerextrema personer eller grupper närma sig unga på spelsajter och i spelnära miljöer. Och om hur våldsbejakande jargong blivit så vanlig att många gamers inte tänker på det längre. Och att det här också blir ett säkerhetshot när radikalisering online på spelplattformar kan leda till omfattande våldsdåd.
Mm. Men så finns det andra, ännu mörkare platser där själva idén är att våldet ska levas ut i det verkliga livet.
Ja, och det har vi ju här i Sverige blivit brutalt medvetna om efter en rad knivattacker på öppen gata.
Det pågår en stor polisinsats i Hässelby gård i västra Stockholm.
Ja, men det jag kan säga är att det är vittnen som uppger att det är en man som har blivit attackerad och skadad med ett stickföremål.
Ja, här måste det ha varit ganska nybyggt område, fyrvåningshus, ett litet skogsparti här bredvid.
Felix Österpersonne, reporter på Ekot i ett bostadsområde i Stockholms förorten Hässelby.
Mycket mer öppet än vad jag trodde det skulle vara.
På platsen där ett för många obegripligt överfall skedde i somras.
Mycket mer bilar som åker förbi alldeles precis bredvid. Men i övrigt ser det ut som på den här videon. Där man inte ser så mycket mer än att gärningsmannen eller gärningspojken eller vad jag ska säga, går fram till den här gamla mannen med relator och hugger i ryggen.
Så knivattacker som livestreamades där i Hässelby sommaren 2024 och så en liknande attack i Borås ett halvår senare.
Det är klart att de tog bort var de. 764.
Och så de där siffrorna. 764 som klottrats på väggar där då den begåtts och som dyker upp i utredningarna kring gärningsmännen. Felix, vad är det här 764?
Det börjar i Texas med en kille som heter Bradley Cadenhead.
Cadenhead grew up in a broken home in a exurb of Dallas, a distant suburb.
Och det här då är Ali Winston, en amerikansk grävande reporter som skrivit mycket om 764 i tidningen Wired.
He had significant emotional trouble as a child.
Så Cadenhead växer alltså upp utanför Dallas i ett trasigt hem. Han börjar ta droger redan i 13-årsåldern. Han har någon form av känslomässiga problem. De tar sig våldsamma uttryck. Och de sociala myndigheterna agerar, men Cadenhead följer inte de restriktioner han får. Och det som sen händer, alltså hur Cadenhead utvecklas, det sker i en tid som är väldigt speciell för många unga över hela världen.
During the pandemic, the COVID-19 pandemic, he, like everyone else, started spending more and more time online.
Och det är alltså då 2020, miljontals barn och unga över hela världen sitter hemma, avstängda från skola, från socialt liv. Jag själv kan bara inflika, plugga på universitetet då, spelar också jättemycket för att det är den här perfekta kombon av att stänga världen ute men ändå ha en social samvaro. Och det är inget speciellt med att bete sig så, det som är speciellt med Cadenhead är att han alltså under den här tiden söker sig till forum som ägnar sig åt gore.
Och vad är gore?
Det är som en genre, en kultur som funnits på internet sedan begynnelsen och det handlar om ultravåld. Avrättningsvideor från IS, övervakningskameror som råkat filma svåra bilolyckor och den typen av innehåll. Och sen finns det annat gore-content som verkligen är skapat för att läggas upp på just såna här forum. Och det är det som 764 sen börjar ägna sig åt.
Och vad är det Bradley Cadenhead skapar när han skapar 764?
Man gör en server på då Discord och där han kan värva in likasinnade, alltså unga personer som söker sig till extrem gore, alltså, och barnpornografi och annat extremt innehåll, och där de då också tillsammans börjar producera sånt här innehåll genom att hitta andra unga personer att utnyttja online.
Och vad kan det vara för innehåll?
Som exempel, en del är cutscenes kallas det, och det är att man försöker förmå eller få en person att rista in nicknames från användare, alltså det de kallar sig online, på sin kropp och sen fotar det. Och den här typen av tjänster säljer de också till andra. Det finns forum där cutscenes delas, och det sker också då på 764.
A young girl who we spoke with during the reporting on 764, who we called Sophia, it's an AKA.
Och Winston berättar ett exempel om en utnyttjad tjej, Sofia, som blir uppmanad av en kille i 764-gruppen att skära sig själv i benen.
He had her slice her legs up, he had her carve his name into her body with a sharp object.
Winston har också varit i kontakt med Eve, en annan tjej som uppmanas skada sig själv, och steg för steg trappas våldet upp. Hon uppmanas att döda sin hamster, vilket hon också gör. Och till slut då så ser de åt henne att ta sitt liv. Hon verkar ha varit väldigt nära att göra det här, men av en lycklig slump så är det precis i det skedet som hennes mamma förstår att någonting är väldigt fel. Och hon går då in och bryter den här fruktansvärda destruktiva cirkeln som Eve har hamnat i.
Men alltså, hur hittar 764 sina offer?
Ja, men det är väl här gamingmiljön kommer in. Ofta börjar då rekryteringen på öppna, barnvänliga, men dåligt modererade spelforum.
Where do people socialize online? Around games, around gaming, right? And what games are the most popular online with children? Roblox and Minecraft.
Online-spel som används av miljoner barn.
We're going to climb each of the five staircases and find out what they're hiding. This one is first.
Och hur får då 764 de här offren att lyda?
Ja, men det handlar om klassisk grooming. De ger sig alltså på svaga, redan utsatta personer, ensamma barn som ofta redan mår väldigt dåligt. De kommer in i det här sammanhanget, det byggs upp ett slags förtroende, en gemenskap, och sen så då försöker 764-medlemmarna få de här att skicka sexuellt material på sig själva som sen blir grövre och grövre. Och en annan sida av det är också att det finns barn och unga som till en början kommer in i det här till viss del självmant. Alltså att de lockas av de här videorna, alltså gore-innehåll. Och ja, hur kan man lockas av det här? Den frågan går ju att ställa sig. Men jag vill ändå påstå att alla unga personer som hänger på internet i stor utsträckning någon gång kommer utsättas för sånt här innehåll. Det är nästan som en gemensam upplevelse som de flesta har. Så även jag, att man liksom gick hem till någon efter skolan, för den personen hade på rasten sagt att han skulle visa en sjuk video för alla, och så förfärdes man, kollade bort, jag drömde mardrömmar. Men det finns då andra som känner att de kanske får en kick av det och därefter börjar söka sig till grövre och grövre innehåll för att få samma kick, och då kommer 764 in där och kan börja utnyttja de drivkrafterna hos de här barnen. Och 764 växer, får enligt Cadenhead själv hundratals medlemmar, men då för hans egen del tar det slut i slutet av 2023 när han grips och döms till ett 80-årigt fängelsestraff, bland annat då för grovt barnpornografibrott.
Men då har den här gruppen redan hunnit sprida sig till Sverige och då är vi framme i Hässelby.
Precis så.
Minst 8 attacker i Hässelby kan kopplas till den våldsbejakande rörelsen 764, rapporterar SVT.
Uppgifter om en gammal man som blivit utsatt för en knivattack efter att ha besökt sin fru på ett demensboende i Hässelby. Men parallellt med det här dyker det då också upp meddelanden i en telegramgrupp som heter NLM, No Lives Matter, 764 Sweden. Och där har en video på den här attacken lagts upp och det är uppenbart att personerna i gruppen tar på sig attacken. Det finns också andra kraftigt redigerade videor med obehagliga satanistiska våldsamma motiv blandade med andra klipp till synes från Sverige på personer som sparkas omkull eller misshandlas.
Men det här låter ju ändå lite annorlunda mot det som Bradley Caden hade hållit på med.
Ja, det är det. Alltså, det är samma på så sätt att det handlar om ultravåld som läggs upp i communities och där användarna får respekt av att lägga upp det. Men det är annorlunda på så sätt att det har blandats in den här No Lives Matter-ideologin, den här satanistiska symbolerna som de har hämtat från annan liksom högerextrem mylla på internet. Och rörelsen har helt enkelt muterat i takt med att den växt och spritt sig.
Så dåden i Hässelby sker. Vad händer sen?
Ja, men den unga pojken som begått tas hand om av socialen. Han är under 15 vid tillfället, kan inte dömas för brott utan han vårdas då på en sluten avdelning på ett SIS-hem. Och i det här beslutet kring det från förvaltningsrätten så trycker de på just det att föräldrarna inte lyckats stoppa hans internetanvändande, att han utsatts för mycket våldsinnehåll och grov pornografi på internet, att han mått väldigt dåligt, haft svårt socialt. Och av den här utredningen framgår också att han varit med i 764, där han kallat sig själv för Slain, att han begått 2 knivdåd för att få respekt från andra medlemmar. Och han själv säger också att han känt sig pressad av de andra medlemmarna att begå de här handlingarna. Därefter lägger sig lite, men något halvår senare händer ungefär samma sak i Borås. Det sker ett knivdåd, en kvinna som är ute på en promenad med sin hund. Det postas en video på det här dådet. Det framkommer olika chattar. Det framkommer att det rör sig om en pojke som ska ha frågat om han skulle göra en Slain. Alltså det samma sak som pojken i Hässelby gjorde. Och den andra pojken i Borås omhändertas även han. Och även i det beslutet så erkänner han vad han gjort. Men menar då att det är andra online som har hetsat honom till att göra det. Och de här dåden är på ett sätt väldigt olika det 764 som Cadenhead en gång startade i Texas. Men det som jag hittar när jag gräver i det här är en tidigare händelse från 2023 som när det hände inte fick uppmärksamhet i riksmedia, men nu blir väldigt intressant just på grund av 764-kopplingarna. Och det är fallet med Shai. Shai är då användarnamnet för en 15-årig pojke någonstans i Norrland. Han utnyttjar en 13-årig pojke tillsammans med andra personer via just då Discord. De förmår den här 13-åriga pojken att ta nakenbilder på sig själv. Användare ser åt honom att han i betalning ska få Nitro, en slags valuta på då Discord som kan användas för att skicka bättre emojis eller pynta din profil. Shai får också pojken att dela väldigt mycket personlig information om sig själv och också då sexuella bilder på sig själv. Sen försöker de, alltså Shai och andra, få pojken att skära sig. Han gör också det. Han tvingas livesända det här samtidigt som Shai och andra kollar på, hetsar honom att skära sig själv, skära av bitar av sitt hår. De skriver att han måste skära sig djupare och djupare i kroppen. När pojken då börjar gråta och säger att han inte vill längre, då säger Shai att han ska skicka alla bilder han har på pojken till hans familj och rektor. Och Shai uppmanar också pojken att knivhugga sina familjemedlemmar och ta livet av sig själv. Och lyckligtvis så gör den här pojken inte det. Utan det hela kommer till polisens kännedom. Chai själv är vid den här tidpunkten 15 år gammal. Och han döms då till 7 månaders ungdomsövervakning för bland annat grovt barnpornografibrott och uppmaning till självmord.
Alltså, för mig låter det här nästan overkligt grymt. Och man vill ju inte ta in att barn kan göra så här mot andra barn.
Nej, det vill man inte. Och det här är någonting som Ali Winston kommer in på. Det är något som man säger är helt avgörande för om samhället ska rå på det här fenomenet. Att det man måste förstå är att det här är barn som har vuxit upp under helt andra omständigheter än sina egna föräldrar, än andra vuxna. De har varit online så mycket och i många fall exponerats för så grova saker att de utvecklat ett beroende som är svårt att bryta.
These kids are engaged with such violent material so often that their sensitivities are dulled and their idea of what is right and what is wrong is really completely put on its ear. It's like this is an addiction.
De har blivit avtrubbade känslomässigt, de kan ha utvecklat det här beroendet då av att konsumera extremt obehagligt material, den här typen av den allra värsta sidan av gore-innehåll som vi var inne på. Och i de fallen räcker det liksom inte med att säga nej, men nu får du sluta kolla på det här.
It's a very very disturbing, very new psychology. But again, the internet has changed the way that we function as human beings, and the generation we're talking about, they grew up with devices in their hands. They grew up on screens. They grew up connected nonstop.
Ali Winston, han konstaterar också att det här är fruktansvärt jobbigt att ta in, men att internet har faktiskt förändrat hur vi människor funkar, och de här barnen har vuxit upp uppkopplade mot skärmar som kan ha helt fruktansvärt innehåll om man vill mer eller mindre nonstop.
Vi började ju med att säga att det här är det mörkaste av det mörka, och jämfört med mycket annat som vi har pratat om i det här programmet så är det ju ett litet fenomen. Vad vet vi om hur utbrett det är?
Ja, men det här visar ju såklart på internets men också mänsklighetens värsta sidor, och det är ju försvinnande få som ägnar sig åt. Men i och med att internet är så enormt stort och lätt att dela saker etc. så är det ju tyvärr då många fler som har utsatts för och drabbats av och dragits in i det här än vad man kanske vill tänka på.
Och Anja Sahlberg, konfliktsproducent. Om vi lämnar det mycket smalare, mörkare och mer komplexa internetfenomenet som ju 764 är och ser till den bredare bilden av det som vi har hört om, alltså extremism och högerextrem jargong som brer ut sig i gamingmiljöer där många barn och unga befinner sig vardagligen. Man undrar ju, vad kan man göra åt det där?
Ja, för det första måste man ju, som Morgan Finsjö, konstatera att det här är ett problem som angår oss alla.
Som förälder eller vårdnadshavare så tycker inte jag att man ska ha hela bördan på sig att försöka lösa det här problemet. Utan det här är ett samhällsproblem.
Politiken har ju lyft det här.
Ordet går först till justitieministern. Varsågod.
Tack, herr talman. Ja, Mattias Vepsi har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka kunskapen om högerextremism.
Som här i riksdagen för ett drygt år sedan.
Barn och unga ska kunna delta i olika sociala medier och på spelplattformar och känna sig trygga med det.
Det talades brett då om att plattformsföretagen måste bli mer samarbetsvilliga och att kunskapen om problemet måste höjas genom till exempel skolorna och forskning. Men så finns ju också då spelföretagen som måste göra sin del.
Mm. Och jag träffade Per Strömbäck på branschorganisationen Dataspelsbranschen.
Vi har brottats med de här frågorna länge.
Per Strömbäck menar att spelföretagen tar det här på allvar, men
det finns gränser för hur mycket företagen kan göra. Dels för att de som vill illa är listiga och försöker hitta metoder för att kringgå de hinder och system och metoder och verktyg som företagen och vi gemensamt sätter upp. Man får nog tänka i flera steg. Så dels är det liksom spelet och det som händer i spelet och det som händer mellan spelarna inuti spelet. Och där har ju spelföretagen ganska stort inflytande. De ser vad som händer, det går att stänga av spelare, det går att ha kommunikation med spelarna, man kan få in tips och rapporter och sådär. Men, och sen så finns det de här spelangränsande plattformarna, och de har ju företagen inget inflytande över, utan vem som helst kan ju starta en grupp på en social medieplattform och kalla den för sitt favoritspelsnamn och bjuda in folk, och det får man aldrig reda på. Och utifrån det här systemet som jag nu har beskrivit då, så kan man notera att det finns ett arbetssätt som är gemensamt för de som vill illa. Och det spelar kanske inte så stor roll om de är ute efter förövare som vill ha kontakt med minderåriga, eller om det är någon som håller på med rekryteringsförsök. Man tar kontakt i spelet på ett oskyldigt sätt, och sen så flyttar man diskussionen någonstans där företaget inte har något inflytande.
Så spelföretagen bollar vidare det här problemet lite här till de spelnära plattformarna. Och kanske är det samverkan mellan alla de här olika aktörerna som är nyckeln. Och en mer, det här trycker jag i alla fall Morgan Finsjö på, en mer proaktiv approach från alla inblandade.
Arbeta mer uppsökande generellt istället för att vänta på att någon ska anmäla. Barn och unga är inte så benägna nödvändigtvis att rapportera allting som händer, för de tror att det här är normalt. De tror att, men så har det alltid varit. Det har alltid varit någon som står och skriker i ansiktet på mig digitalt att jag ska utrotas. Liksom. Så de är inte så anmälningsbenägna. Det är inte alltid de berättar för sina föräldrar om det här eller reflekterar över det överhuvudtaget. Men den approachen kan man inte ha till det här problemet, utan man måste vara mer proaktiv, tror jag.
Mm. Barn berättar ju inte alltid allt för sina föräldrar.
Nej, men så är det ju säkert. Men många föräldrar oroar sig ändå. Det har barnrättsorganisationen Rädda Barnen märkt av på samtalen som kommer in till deras så kallade orostelefon. En av dem som svarar där är Elin Palmstjärna.
De samtal som vi får in handlar väldigt ofta om en oro som har vuxit över tid. Det är vanligt att föräldrar beskriver att deras barn har blivit allt mer extrema i sitt sätt att liksom förstå och beskriva världen. Att de har själva svårt att avgöra om det är uttryck för en liksom jobbig tonårsprocess eller om det är en förändring som potentiellt kan vara skadlig för barnet eller för andra i barnets omgivning. Och det är svårt för föräldrar att själva avgöra vem som kan komma att använda våld och vem som bara tycker.
Men undrar jag, vad kan de göra då?
Ja, vi lyssnar och lugnar och hjälper till att sortera i den här oron som man känner. Ofta så är det oro för många olika saker samtidigt. Vi jobbar framförallt för att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Vi vet att trygga familjerelationer är en jätteviktig skyddsfaktor. Barnet är alltid i fokus och relationen är i fokus, inte ideologin.
Och efter många timmars samtal med oroliga föräldrar så har Elin Palmstjärna ett budskap.
En vanlig reaktion hos många föräldrar som vi pratar med, att man, man agerar i affekt. Man hamnar i ideologiska diskussioner med sitt barn om vad som är rätt och fel, och man förbjuder barn från att vara på nätet eller göra vissa saker. Och då finns det ju en risk att man som vuxen, som förälder, missar väldigt viktig information. Till exempel varför barnet känner som hon eller han gör och var åsikterna kommer ifrån.
Så vikten av att fråga och lyssna istället för att fördöma.
Vi vet att kontroll och förbud riskerar liksom att förstärka känslan hos barnet att det finns ett vi och dem, och att mina föräldrar eller andra vuxna i min närhet försöker begränsa mig i det här nu, när det här nya som jag håller på och utforskar.
Och säger Elin Palmstierna, om vi inte väljer att lyssna så är risken stor att det finns andra där ute på nätet som gör det istället. Personer som, säger hon, kanske inte har våra barns bästa i åtanke.
Vi vet att det finns forum online som i många avseenden fungerar som stödgrupper. Mm. Som erbjuder en slags toxisk ventil där framförallt unga killar kan berätta om sina problem och få bekräftelse på sina känslor. Vi behöver bli bättre på att lyssna på kanske framförallt våra pojkar för att de här grupperna inte ska vara lika attraktiva att söka stöd hos. Och till skillnad då från mer traditionella högerrörelser så vill de framstå som en positiv kraft som står för hälsa och gemenskap. Och ungdomar som möter deras propaganda, de bjuds in till liksom gemenskap, till träning, till aktivitet. Det ska vara kul att vara med. Och även om det vilar på en fascistisk värdegrund så är det inte ideologin som de skyltar med, utan gemenskapen. Och det kan ju vara väldigt svårt att motstå för en ung person som lever i utanförskap. Kraften att tillhöra ett vi är ofta väldigt stark.
Mm.
Mm. Så det är ju det också som föräldrar behöver vara, liksom stå i, konkurrera med på något sätt.
Men Kajsa, här är det viktigt att igen understryka att det finns positiva gemenskaper också där på nätet och i gamingmiljöer. Det var ju inte minst Henry Paultoft som vi hörde i starten och hans kompisar ett exempel på. Och att stötta positiva initiativ och miljöer är enda vägen framåt som han ser det.
Jag har tänkt jättemycket på den här frågan. Ungdomar kommer inte sluta vara på nätet och nätet kommer inte att bli icke-anonymt, det kommer att vara anonymt, utan då tror jag betydligt mer på att man satsar och främjar de bra platserna på nätet, de som ger en alternativ gemenskap där det inte sprids extremism. Jag tänker liksom att det är det enda man kan göra rimligtvis, för att det kommer inte gå att tvinga folk att sluta gamea, det kommer inte gå att förbjuda Discord. Om man skulle göra det så skulle det snarare få en bakvänd effekt för de här krafterna, de här onda, de här miljöerna, de extremistiska miljöerna kommer hitta ett sätt ändå, utan jag tror att man måste vara närvarande helt enkelt.
Och Rädda Barnen har alldeles nyligen dragit igång en satsning på att utbilda digitala trygghetsvärda som man kallar det, som ska finnas där i den där stora fritidsgården som gamingmiljön ju är idag för barn och unga.
På en fritidsgård eller en annan fysisk plats där barn rör sig så finns det ju ofta vuxna som kan märka om ett barn mår dåligt och fånga upp det och möta upp det barnet i de behoven, men det finns ju ofta inte i det digitala. Och vuxnas många gånger negativa attityd till spelande bidrar också till att barn i hög utsträckning inte vänder sig till föräldrar för att få hjälp, även när de kanske skulle behöva det, utifrån rädsla att de ska förbjuda spela eller för att de skäms. Så vi behöver därför komma till dem. Vi har hittills utbildat ungefär 50 trygghetsvärdar. Och det är personer från olika delar av landet med olika bakgrund. Gemensamt är då att de är gamers. Det är många pappor i 40-årsåldern som själva spelar och som har barn som spelar, som vill göra en insats. Sen är det också många tjejer i 20-årsåldern som tycker att det här är ett initiativ som de gärna vill bidra till, som de själva hade varit i behov av när de var yngre och spelade. Vi vet att man kan vara särskilt utsatt som tjej i spelvärlden. Så det är väldigt roligt att se att det är en blandning.
Mm. Tack. Toppen. Då så.
Ja.
Ja,
Du har hört Konflikt om våldsbejakande extremism i gamingvärlden. Och Rädda Barnens stödtelefon har telefonnummer 020 100 200. Reportrar i det här avsnittet var Felix Österberg-Sonne och Anja Salberg som också producerade. Tekniker var Jakob Laller och jag heter Kajsa Boklind.